Industrihistoria, inläst av Bengt Flykt. Kullagret. Introduktion. Det här är fjärde programmet i min serie om industrihistoria. Och för tredje gången är manusförfattaren Stig Olsson i Göteborg. Stig driver innovationsföretaget Caddy Innovation i Kållered och är som 91-åring fullt aktiv. Det var faktiskt cykelns växande popularitet som i slutet av 1800-talet tvingade fram industriellt tillverkade kullager. Men det var nödvändigt att göra någonting åt friktionen. Tyska tävlingscyklister engagerade sig hårt för problemet. Man började bygga in löpbanor med lösa kulor i cykelnaven. I den tyska staden Schweinfurt grundades i slutet av 1800-talet ett par kullagerfabriker. De betjänade i första hand cykelindustrin och senare den uppväxande bilindustrin. I början var det förhållandevis enkla kullager som klarade av kraven för dåtidens cyklar. Svårare var det att få fram kullager till mera krävande maskiner. I denna artikel får ni veta varför varken SKF, Volvo, Svenska Flygmotor, Saab eller Bofors hade funnits om inte gamle stadens fabriker fått problem med lagringen av sina drivaxlar. Sven Winkvist, född 1876, död 1953. Sven tog sin ingenjörsexamen när han var 18 år och arbetade en tid vid en textilfabrik i Norrköping där han utbildade sig i en vävskola. Han for sedan till USA för att studera den tekniska utvecklingen. Där stannade han i ett halvår innan han återvände till Jonsered. På Artillerigatan i Göteborg fanns vid den tiden en textilfabrik, Gamle stadens fabriker, där det tillverkades textilier, tyg och fisknät. 1899, när han var 23 år, flyttade han över till Gamle stadens fabriker och fick ta hand om reparationsverkstaden och ansvara för maskiner och drift. En viktig uppgift hade den person som gick runt med oljekanna och smörjspruta och smorde alla glidlager till maskiner och drivaxlar som gick genom fabriken. Från dessa gick det remdrift till de olika maskinerna. Om det fattades smörjmedel i glidlagren kunde dessa bli varma och till och med orsaka bränder. Sven Winkvist prenumererade på en massa tekniska tidskrifter. Och på så vis fick han veta att man i Tyskland hade börjat använda kullager även i industrimaskiner. Han köpte in sådana och bytte ut gamla glidlager mot kullager. På de långa drivaxlarna som gick rakt genom byggnaden var det väldigt viktigt att kullagren satt på samma höjd. Eftersom det var dålig mark med lera som underlag satte sig husen och axlarna pekade snett. Kullagrarna gick ideligen sönder genom brytningen i axlarna och när tyskarna behövde ett års leveranstid för nya lager var måttet rågat. Sven Winkvist fick en idé och lät verkstaden svarva till ett lager som tillät att axeln kunde pendla och ställa sig på sne utan att lagret gick sönder. Han kallade det det sveriska kullagret. Resultatet blev så lyckat att man bytte ut alla kullager där man hade dessa problem. Nu fick man förfrågan på såna kullager, men eftersom Gamle stadens fabriker var en textilfabrik hade man inte möjlighet att tillverka lager för försäljning. Men förfrågningarna tilltog, så man startade en mindre tillverkning av kullager i en liten byggnad inne på Gamle stadens fabriker. Men efterfrågan ökade mer och blev till slut så stor att man beslutade att starta en egen kullagerfabrik. Den 16 februari 1907 bildade man Svenska kullagerfabriken, SKF. På andra sidan Artillerigatan i Gamle staden fanns en tomt som tillhörde Gamle stadens fabriker. Denna tomt förvärvade man och lät bygga en ny kullagerfabrik där. I oktober 1907 flyttade man in i de nya lokalerna med en arbetsstyrka på 12 personer, men innan årets slut hade man ökat till 40. Men nu är det dags för lite musik, tycker jag. Moderna produkter som är högst beroende av låg friktion i sina hjul är exempelvis rullskidor och skateboards. Så därav låtvalet. Magnum Bonum, Skateboard. Det startades ett antal nya kullagerfabriker runt om i landet som började konkurrera med SKF. En del kopierade rakt av Winqvists konstruktion, vilket gjorde att SKF tvingades tillgripa rättsprocesser mot dem. Företaget växte och år 1919 hade SKF 14 000 anställda i 12 olika fabriker, varav cirka 4 300 i Gamlestaden. På Hisingen vid Wieselgrensplatsen hade det 1914 startats en kullagerfabrik, Nordiska kullagerfabriken NKA, som började konkurrera med SKF. År 1918 sysselsatte detta företag 600 personer. Men 1921 gick dock företaget omkull på grund av ekonomisk kris. Konkurrensen från SKF var också mycket hård, och eftersom SKFs kullager var tekniskt överlägsna klarade NKA sig inte. Konkursboet övertogs på exekutiv auktion av Svenska Handelsbanken, som drev verksamheten vidare i liten skala fram till 1925, då den såldes till SKF, som flyttade tillverkningen till den nya fabriken. SKF tog väldigt väl hand om sina anställda. Normal arbetstid var på den tiden 60 timmar per vecka, men på SKF arbetade man endast 54 timmar. Ändå tjänar man mer än på andra industrier. Man fick semester med full lön, olycksfallsförsäkring, sjukstuga vid fabriken och matsal till de anställda. Idag har SKF verksamhet i 130 länder och har totalt 38 000 anställda. Till det tillkommer cirka 17 000 återförsäljare. Stig och en av hans anställda har fått en gåva av SKF i form av manschettknappar som är gjorda som små förgyllda kullager. De byggde nämligen om en traktor och monterade en drivkoppling från SKF istället för originalkopplingen. Detta gjorde att maskinen fungerade mycket bättre. Stig kontaktade SKF och visade ombyggnaden, varefter SKF tog kontakt med tillverkaren i Tyskland och erbjöd dem sin koppling. Om det blev affär förtäljer inte denna historia. SKF skapar Volvo. Assar Gabrielsson var försäljningschef på SKF. Han hade sedan 1924 tillsammans med Gustav Larsson skissat på en bil. Och 1926 fick han SKF att gå med på att börja tillverka bilar. Man räknade med att detta skulle bli bra även för SKF, som då skulle få leverera lager till biltillverkningen. Eftersom lokalerna i den gamla kullagerfabriken vid Wieselgrensplatsen nu stod tomma, så flyttade man tillverkningen av bilen dit. Den första bilen man tillverkade fick namnet Jakob och rullade ut från fabriken den 14 april 1927. Göteborgs-Posten skrev: "Tekniken var beprövad", vilket i praktiken betydde att den var föråldrad. Jakob hade 28 hästkrafter och mekaniska bromsar på bakhjulen. Det var meningen att den skulle ha 3 växlar fram och en back. Men vid provkörningen hade den istället 3 växlar bak och en fram. Ett fel som åtgärdades innan leveransen till den väntande kunden, som betalat 4 800 kronor för bilen, vilket var dyrt för den tiden. Fotnot 1 av Stig. När det gäller den gamla kullagerfabriken som sedan blev Volvos bilfabrik har jag som anställd armétekniker på ingenjörstrupperna med placering i Karlstad varit och hämtat militärfordon där. Flera år senare som truckreparatör har jag vid flera tillfällen varit där och servat truckar. Då hade jag ingen kännedom om byggnadens historiska betydelse för SKF och Volvo. Slut på fotnot 1. SKF hade sedan länge registrerat ett namn på ett kullager som heter Jag rullar, fast på latin skrivs det på ett annat sätt. Stig ställde frågan till en skolklass när han pratade om uppfinningar på en skola: "Är det någon som vet vad Jag rullar heter på latin?" Och det var faktiskt en elev som svarade Volvo. Det var meningen att kullagret skulle få detta namn, men SKF hade nu blivit så etablerat att man behöll namnet SKF. Eftersom SKF nu inte använde namnet så lät man bilen få överta det. Så därför heter bilen och företaget idag Volvo. Men nu är det dags för musik igen. Som trogen Volvo-ägare sedan många år kunde jag inte hålla mig. Eddie Medusa med Volvo. SKF hade stora problem med Volvo och bilföretaget blev ett stort bekymmer för SKF. Man investerade stora belopp i omgångar för att hålla företaget igång. År 1929 var det nära att SKF hade sålt Volvo till Charles W. Nash, chef för Nash Motor Company, som kom över från USA för att diskutera affären. Affären blev inte av, för i sista minuten beslöt styrelsen att vänta med en eventuell försäljning. 1935, när Volvo introducerades på Stockholmsbörsen, släppte SKF sin ägardominans i företaget. Då ansåg SKF att man hade spenderat tillräckligt mycket pengar på företaget och ville inte vara med längre, utan avyttrade alla sina aktier i Volvo. Men det är intressant att följa händelsekedjan. Med kapital från gamle stadens fabriker, alltså textilfabriken, startade man SKF, som i sin tur med kapital från SKF startade Volvo. Vad hade då hänt med den gamla textilfabriken som var upphovet till dessa storföretag? Ja, idag tillverkas där inga textilier, men i de gamla lokalerna är det full verksamhet med ett kluster av olika företag. Bland annat Bingo Lotto, som fram till hösten 2023 sända härifrån, och Yesbox, där man kan få rådgivning om man vill starta eller utveckla ett företag. Under ett par år upplät Yesbox lokalen för Göteborgs uppfinnarförening när dessa hade sina möten där. Fotnot 2 från Stig. Som egen företagare gjorde jag många arbeten och förbättringar på Volvo, som vid ett tillfälle kom en chef på företaget till mig och sa: "Du som har så många idéer, vill du vara med på ett hemligt projekt?" Jag trodde inte det var sant att jag som inte var anställd på Volvo skulle få medverka i ett hemligt projekt. Men jag fick skriva på ett sekretessavtal och fick vara med om att konstruera en batteridriven vagn med en anordning som vände bilen på sidan när man skulle arbeta på undersidan av bilen. Vagnen, vilken jag fick förmånen att medverka i konstruktionen av, lanserades sedan på världens modernaste bilfabrik i Kalmar 1974. Men lösningen att vända bilen på sidan har även använts senare. Slut på fotnot 2. Där slutade fjärde programmet i min serie om industrihistoria. Men håll öronen öppna, för efter påsk kommer det mer. Och om du gillar Gällivare Närradio får du gärna switcha ett bidrag till nummer. Ta fram papper och penna. 1, 2, 3, 4. 2, 7, 5, 2, 0, 2. Alltså 1, 2, 3, 4. 2, 7, 5. 202. Ja, då tycker jag att vi avslutar med en låt som passar för dagen. Glad påsk med Björn Ende.
När Jesus tog sin natt Kvar åt han bröd och pimpla vin och lärjungarna tänka som exempellösa svin. Han vandrade i Getsemane och fick sig ingen blund, och det blev kristendomens allra heligaste stund. Då väcktes dagen efter utav romare och svärd. Hela fredan ägnades åt Jesus hädanfärd. De spikade med spikar genom ben och genom brosk. Det firar vi med snaps och kallar påsk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Tänk på Jesus när du köper godis i din kiosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt trevlig påsk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Tacka Jesus Kristus när du står där i din kiosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt trevlig påsk. Påsk har en är också väldigt viktig i vår tro. Han värpte ägg och gömde dem och bodde på ett zoo. Han kände Jesus Kristus och Pilatus med sin boll, fast från helt olika håll. Judarna de rymde från Egypten den dag med. De gick igenom öknen, käka bröd vid namn Matse. Sen drack de must och käka lamm och måla massa ägg och festade som drägg. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Tänk på Moses när du köper godis i din kiosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt trevlig påsk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Tänk på lamm och harar när du går där i din kiosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt trevlig påsk. Jag tänker så på Jesus när jag sitter på min krog. Varm och mätt och full och nöjd, vad bra att Jesus dog. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
De knäckte ben och leder utan minsta jägla pjosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt trevlig påsk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Tänk på Gud och ägg och vad du vill där i din kiosk. Glad påsk,
glad påsk,
glad påsk,
glad påsk.
Ha en riktigt